Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Och idag tillsammans med mig, Andreas Andersson. Och idag sitter jag faktiskt på Universal Music i Stockholm för att träffa veckans gäst, Jocke Johansson.
Underbart. Tack snälla. Äntligen.
Välkommen till podden.
Tack.
Kul att få komma förbi. Och jättekul att ha dig i podden. Jag vet ju att du har ju ett ganska hektiskt schema här.
Ja.
Så det uppskattas otroligt att jag kunde komma förbi.
Självklart.
Ta en liten pratstid.
Jag har längtat efter att få vara med i den här podden, så det känns väl investerad tid.
Ja, vad roligt. Kul. Hur är läget?
Det är bra, är det. Det är som vanligt i den här branschen, det är intensivt, roligt och allt det där gör att det är bra.
Ja.
Det är en spännande tid att vara i branschen.
Härligt. Du är ju general manager och marketing director här på bolaget. Kan inte du berätta, vad gör du?
Ja, lite halvluddig titel det där.
Ja, eller hur?
Nej, men så att min roll, jag skulle vilja säga att majoriteten av min tid spenderar jag i form av general manager eller vice vd på Universal Music. Mm. Och sen har jag också i min roll ett övergripande ansvar för våra marknadsinvesteringar och marknadsaktiviteter i den rollen. Men så mitt jobb går ut till att vara ansvarig för verksamheten som jag har här på Banegatan, day to day. Jobbar väldigt nära med Per Sundin, som även är nordisk chef för Universal Music Group. Och någonstans arbetar efter de målen vi satt upp, jobbar med samtliga avdelningschefer i form av att coacha, i form av att supporta, utmana. För att vi ska kunna nå våra mål och uppfylla de kraven som artisterna ställer på oss. Så att min roll har egentligen inget fast schema eller en fast arbetsprocess, utan den är väldigt flytande som branschen i sin helhet är. Men om man ska hårdare så är mitt ansvar verksamheten här på Banegatan.
Mm. Just det. Och det innebär de här två titlarna?
Ja, som du säger. Det gör det. Och när jag kom in i den här rollen så såg bolaget ganska annorlunda ut. Och det fanns nog ett starkare behov av en tydlig marknadschefsroll på Universal Music Group. Vi hade vid det tillfället 7 separata svenska avdelningar, skulle vi kunna säga, eller lablar. Och då krävs det en ganska entydlig approach till hur vi ska utvecklas och jobba framåt med vår marknadsföring. Mm. Och det är även det som har varit min bakgrund tidigare. Sen efter åren har vi satt ihop avdelningarna mer, vi har kommit närmare varandra. Vi har också sett att vi behöver en annan typ av, för att använda en klyscha, men en spjutspetskompetens när det kommer till marknadsföring. För att det är så extremt snabbrörligt och komplext idag. Att vi behöver ha kunskap på väldigt många fler områden. Så att jag skulle säga att marknadsföring är någonting som vi alla lever och andas i det här företaget. Och i rollen som marknadschef så handlar det snarare om att kunna koordinera ihop de resurserna så att vi som ett gemensamt bolag blir bäst inom det område vi är verksamma i.
Mm. De här spjutspetskompetenserna som du säger, har ni några exempel på det liksom rent praktiskt?
Konkret, ja. Jo, men det har vi. Och vi jobbar väldigt mycket med, i de digitala medieköpen vi gör, så jobbar vi extremt mycket med en databaserad kunskap för att kunna kommunicera rätt meddelande till rätt konsumenter vid rätt tid. Och det har vi behövt plocka in, det har vi plockat in resurser utifrån och unga människor som kommit in som lever och andas det här. Så att vi inte bara köper media utan vi vill vara bäst på att köpa media. Och det är väldigt många idag som de kan göra sina egna Facebook-kampanjer eller annonsering på nätet, men det är inte alltid att man når rätt och träffar hjärtat människor, och det är det vi vill göra. Vårt DNA i företaget är känslor. Mm. Det är känslor som vi vill förmedla via musik och via våra artister och deras visioner. Och det måste vi också kunna översätta i en kommersiell miljö. Mm. Och det är därför vi har behövt ta in mer djupare kunskap i hur blir man bäst på att köpa digital media idag? Hur gör man det effektivast? Hur gör man det på ett sätt som inte stör utan som människor känner sig delaktiga i? Mm. Och det är, så vi har plockat in allt från analytiker till medieköpare till expert inom sociala medier och kommunikation där. Men grundbulten i vårt företag är att vi vill att alla i det här företaget ska ha en kunskap om hur det funkar att köpa digital media och hur det funkar att arbeta med kommunikation i digitala medier. Men sen har vi då valt under tiden att centralisera vissa av de delarna för att vi ska kunna bli så effektiva som möjligt.
Ja, det känns ju som senaste tiden bara, eller senaste året, att ni verkligen har gått in och satsat mycket på den, alltså marketingdelen.
Ja.
Och jobba med liksom nya kanaler, nya tjänster, det här nya labs till exempel.
Mm. Som inte är så nytt egentligen.
Nej,
faktiskt.
Nej, precis. Men ja, det har lyfts fram ganska nyligen.
Ja. Ja, men det är en jätteviktig drivmotor för oss. För att jag tycker att jag är av tro och förhoppningen att alla som söker sig till musikbranschen, oavsett om du sitter i reception, på ekonomiavdelning eller på marknadsavdelning, att du söker dig hit för att du har ett kreativt driv. Jag tror att det är svårt att jobba i den här miljön om du inte är en kreativt lagd människa. Men däremot så behöver alla hjälp och stöd i att våga vara kreativa. Mm. Och då startade vi, Labs fanns redan när jag började på det här företaget för 4 år sedan. Och då var det en verksamhet som mer jobbar med tredjepartssamarbeten. Men när jag kom in så såg jag att vi har ett jättestarkt behov av att kunna växla upp våran kreativa drivkraft i våra artistkampanjer och jobba närmare artisterna, för att artister är per definition kreativa själar. Mm. Och vi ska kunna växla upp och förverkliga deras vision. Och då gjorde vi om det här teamet vi döpte om det till Creative Labs. Men som jag ser det är våran kreativa motor i det här företaget. Det är de som ska hjälpa andra att bli kreativa. Det är de som ska utmana våra artister. Det är de som ska kunna starta en eld och att sen resten av företaget fortsätter att kasta bensin på den här elden. Mm. Och det är det har blivit. Och sen så är det också en avdelning som konstant utvecklas. Så det handlar inte om att vi helt byter inriktning, men det handlar om att vi ser att verkligheten utvecklas, och att vi ser också att vi måste utmana våra sätt och kommunicera med människor. För att jag tror att i en bransch som har varit i kris under 00-talet, när man är i kris och man är rädd, så tenderar man att trygghetsknarka. Mm. Man tenderar att gå tillbaka in i det som man själv känner sig trygg med, sina rutiner, sitt sätt att köpa media. För det här har jag alltid gjort, oavsett om det är rätt och fel. Mm. För att gör man misstag så är man rädd för att det ska få ödesdigra konsekvenser. Men i där vi är idag så måste vi ständigt varje vecka ifrågasätta, är det vi gör idag, är det rätt? Och vi måste vara självkritiska, vi måste vara prestigelösa i det. Och se, kan vi göra det här bättre? Kan vi göra det här på ett annorlunda sätt? Mm. Och då är det väldigt nyttigt att ha en avdelning som Creative Labs, människor som kan komma in från andra infallsvinklar, som har en annan typ av objektivitet. Mm. Ja.
Är det en balans mellan liksom vem som är sen skapade kreativa, som du sa, mellan er som bolag och era artister så att säga?
Ja, det är det. Och där handlar det, för oss är det jätteviktigt att kunna vara dynamiska i det. Mm. För att alla artister har olika behov. Mm. Vissa är extremt självgående och självskapande i sin process. Och där kanske vi snarare väljer att sätta oss i baksätet och fånga upp de bollarna som behövs. Medan andra artister är helt nakna inför det. Mm. Och då kanske vi behöver ta en större roll. Att vara den som skapar, som kommer upp med idéerna, som kommer upp med koncepten. Så att för oss är det viktigt att kunna anpassa våran service. Vi kallar att vi som bolag ger artisten en service, för det är det vi har. Mm. Och kunna anpassa den utifrån varje artist individuella behov. Mm.
När vi ändå är inne på det här med bolag då, ja, kallar ni er för skivbolag eller musikbolag?
Nej, vi kallar oss för musikbolag, ja. 100%. Ja. Och det har ju att göra med att branschen utvecklas. Jag tror att det är få människor som säger att de jobbar på ett skivbolag idag. Men vi är ett musikbolag för att vi vill jobba med musik i alla dess former. Mm. Om det kommer till det som är en skiva, om det är en stream, om det är en barnbok, om det är en livespelning, om det är management. Vi vill kunna återigen vara flexibla i vår affärsmodell. Mm. Men kärnan i det vi gör är musik. Det är det vi brinner och älskar.
När skedde den liksom överlappningen eller transaktionen från att kallas skivbolag till musikbolag?
successivt skulle jag säga. Ja. Alltså, jag tror att definitionen i sig inte är jätteviktig, men successivt. Jag tror att det har också att göra med att man under en tid av kris att man ifrågasätter vad är våran verksamhet idag. Mm. För att jag skulle säga att alla skivbolag har utvecklat sin verksamhet de senaste 10 åren. Mm. Och det som var kärnverksamheten med form av produkter då är ju definitivt inte detsamma idag.
Nej.
Så att det är någonting som successivt...
Tycker du även att... jag känner att media och gemene man, om man kallar det för det, kallar det ju fortfarande skivbolag.
Ja. Ja.
Att det fortfarande är en del av transaktionen.
Ja, eller... så är det. Och jag tror att alla menar ju samma sak i slutändan,
ja,
tror jag.
Ja.
Så att det där kommer nog leva kvar säkert längre än vad jag lever.
Ja. Men jobbar ni på samma sätt då? Om man tittar på så sätt. Alltså som ett skivbolag tidigare har jobbat. Att man signar upp artister och man hjälper artister, som du säger, att få ut musiken.
Ja.
Jobbar ni på samma sätt som ni gjorde för, alltså innan den här krisen, om man kallar det för det?
Alltså tillvägagångssätten har ju ändrats radikalt. Men kärnverksamheten är ju fortfarande att upptäcka artister, att förvalta rättigheter för det som är det utgivna verket, om man ska låta gammaldags. Men det är ju fortfarande kärnverksamheten utan tvekan. Men sen så kommer ju alla andra block som vi bygger på det här, det har ju förändrats radikalt i form av vilken roll vi tar som partner till artisten. Vilken roll vi tar i artistens helhet när det kommer till allt från turnéer till management, till skådespelare, till vad det må vara.
Mm.
Och det har ju växt väldigt mycket. Och kunskapen har växt väldigt mycket. Jag tror att om man backar till 90-talet, att det var en tid när man kanske kunde negligera den delen. Att man kände att vi har en så pass stabil verksamhet i vår fysiska skivförsäljning att vi lämnar de rättigheterna. Vi tänker inte sträva efter att få de rättigheterna, utan vi ger bort dem till andra partners. Mm. För att det är inte något vi vill vara involverade i just nu. Men jag tror att det har ju förändrats. Jag tänker att många människor, om du är en ung människa och startar ditt eget musikbolag idag, så har jag väldigt svårt att se att man tänker att man begränsar sig i sina rättigheter. Att man tänker att jag ska bara jobba med det som du spelar in i studion. Punkt. Precis. Slut. Jag vill inte vara involverad i någonting annat. Det kan inte jag se sker. Så att det har någonstans blivit en naturlig utveckling. Man vill kunna ta helhetsgrepp om artister. Och artistutveckling är ju i kärnan av vad vi gör. Vi är ingenting om vi inte utvecklar artister. Ingen på Universal, jag tror ingen på Sony eller Warner någonsin skulle nöja sig med att vara en förvaltare av rättigheter. Mm. Det är inte så vi jobbar, utan vi på Universal Music, vi blir bedömda på, om gör vi ett bra jobb, då breakar vi artister. Mm. Breakar vi inga artister, då gör vi ett dåligt jobb. Mm. Så det är ganska svart och vitt från det sättet.
Mm. Intressant.
Kort svar på, nej, men, lång svar på en kort fråga.
Ja, men precis. Men, för du har ju tidigare nämnt i en intervju att ni inte jobbar med kolaburkar.
Nej, ja, exakt. Det blev en rubrik
där. Och artister, ja. Det var ju som du var inne på.
Ja.
Att det måste jobba mer dynamiskt. Vill du utveckla hur du...
Nej, men grundpelaren i det argumentet är ganska enkelt för mig. För att det som är våra... som säga, produkter. Det är människor, det är artister. Och det är folk som lever och andas och känslor och åsikter och visioner och tankar. Och det är det som gör att när vi stiger upp på morgonen, om vi har en dålig dag på jobbet och inte gör bra ifrån oss, då blir människor direkt lidande av det.
Mm.
I artister. Och jag tycker att vi har ett jätteansvar i när artister kommer till oss och har jobbat en produkt eller skapat någonting som det här är det viktigaste de har i sitt liv.
Mm.
Det här är allt som betyder något för dem. Och lämnar det ansvaret i våra händer, då har vi ett jätteansvar tillbaka mot artisterna att kunna se dem i ögonen och säga att vet du vad, vi tror på dig. Vi ska göra allt vi kan, vår makt, för att det ska bli så bra som möjligt. För att jag tror att man har den utgångspunkten, då kan man i slutet av dagen se artisterna i ögonen och säga vet du vad, jag gjorde allt jag kunde för dig. Och det gick åt helvete.
Mm.
Eller jag gjorde allt jag kunde för dig. Och titta vad bra det gick. Mm. Fantastiskt att gå ut och fira.
Mm.
Och det är det jag menar. Det är det som ger mig passion i den här branschen. Är just att det är så oförutsägbart.
Mm.
På det sättet. Men det är också en bransch som drivs väldigt mycket av passion.
Mm.
Från både artister och medarbetare. Och det tror inte man kan jämföra i någon annan bransch. Jag tror inte att det är lika... komplext att sitta och förhandla med en Volvo XC60.
Nej.
En artist. Mm. Så att självklart kommer det ju problematik i den branschen också. Men det är ett helt annat lager av ansvar skulle jag säga. Mm. Gentemot artist. Mm.
Och på samma sätt som en bil eller en kolaburk har ju inga känslor. Och känslorna kan ändras hos artisten. Visionen kan ändras.
Så är det. Plus att det väcker inte samma känslor hos konsumenten eller hos fansen.
Nej.
Alltså, det går inte att jämföra. Alltså, en artist kan definiera en omvälvande händelse i ditt liv. Mm. Från döden till födseln till bröllopet till kärlek till vad det än är. Och det kommer leva med dig hela livet. När du 20 år senare hör samma låt så kan du tänka tillbaka till den stunden som du var i. Och det kan inte en Coca-Cola-burk göra.
Nej.
Sorry.
Nej. Det är häftigt på så sätt. Och det är ju precis som du säger där med passion. Måste man ha ett musikintresse för att jobba på ett skivbolag, tycker du? Eller musikbolag?
Nej, men jag tycker det. Men det tycker jag, absolut. Annars tror jag att man väldigt snabbt blir uttråkad. Mm. Och för att det här jobbet skiljer sig ju i den bemärkningen att det är någonting du måste känna så att du lever och andas. Mm. För att annars kommer du inte att orka med, tror jag. Du måste ha ett intresse i musik. Men samtidigt som jag är av också illusionen av att jag tror att majoriteten av befolkningen har ett musikintresse. Mm. Stort som smått. Men jag tror att man måste ha det för att annars kommer du inte känna vad alla andra känner runt omkring dig. Och det funkar inte, tror jag. Mm.
Sjukt intressant.
Ja.
Men jag tänkte även att vi ska gå in på dig lite grann också.
Ja.
Bryta ner dig i molekyler. Nej, inte riktigt.
Spännande.
Men man måste ändå säga att du har en hög position här på Universal.
Ja.
Och du har tagit det ganska långt. Har du liksom alltid haft det mindsetet? Har du alltid haft ett mål sen när du började med din första position, på din första position i musikbranschen?
Att jag skulle göra det jag gör idag.
Ja, men precis. Mm. Eller liksom att du har haft ett driv, något slags mindset att klättra uppåt.
Ja, men jag, det kanske skiljer sig från andra. Men jag har aldrig haft en tanke på att om 3 år ska jag göra det här. Om 2 år ska jag göra det här. Utan jag har alltid haft ett driv däremot att jag vill göra så bra jag någonsin kan i min roll. Mm. Och jag lever också efter det visen att jag vill alltid kunna känna att det jag gör gör att jag lär mig saker till. Jag vill känna att jag kan komma hem från jobbet och känna att jag har lärt mig nya saker idag. Mm. Jag vill också kunna känna att jag samlar på mig nya erfarenheter som jag kan ta med i min väska när jag går vidare senare i livet. Eller när jag är 70-80 och tittar tillbaka på mitt liv. Tänk att jag kunde göra allt det där som jag inte trodde att jag var kapabel till. Tänk att jag vågar utmana mig själv och ta det där steget. Och det som har fallit väl är ju att jag har haft förmånen att få testa på mycket olika tjänster och jobba med mycket olika människor i olika miljöer. Men sen har mitt fokus alltid legat i den rollen jag är. Mm. För att jag tror att man lätt kan tappa glöden annars. Mm. Om man inte är dedikerad där man är. Och är man dedikerad där man är och gör allt man kan för att utmana sig och vara initiativtagande i sin roll. Det tror jag är jätteviktigt då, att man själv känner att man vågar utveckla sin roll och ta för sig den. Gör man det så brukar det mesta falla på plats efteråt. Mm. Du får andra möjligheter, du får komma vidare i din roll, du får mer ansvar. Du kanske får testa på ett annat bolag eller en annan del av branschen och så vidare. Så att jag tror väldigt mycket på att om du gräver där du står så löser sig det mesta annat.
Mm. Vad började själva resan då i musikbranschen?
Ja, jag har fått den frågan några gånger. Jag försöker alltid tänka tillbaka exakt så här, vart började den här resan. Men
nu lät du gammal.
Ja, jag är inte gammal. Nej. Dessvärre. Eller dessvärre, desto bättre. Jag är ju ung. Ja. men däremot så började mitt intresse för musik när jag var väldigt liten. Så det känns som att man kanske är äldre än vad man är. Men jag har alltid älskat att musicera och spela instrument.
Vad har du spelat för någonting?
Trummor, gitarr, lite som allt möjligt.
Ja.
Och jag älskade det. Jag kom från en liten stad där du fick antingen välja om du ville spela bandy eller om du vill musicera. Mm. Och jag försökte göra både och ett tag. Sen så upptäckte jag att jag är nog för lat för att spela bandy. Så jag dök bara på matcherna, inte på träningarna. Men så istället så fokuserade jag all min tid på musiken. För att jag älskade den gemenskapen som fanns i musiken. Mm. Och den glädjen Och jag älskar det någonstans att det var ganska, det fanns ingen prestige i det. Mm. Jag har alltid varit en ganska stor bestridare av prestige. Jag tycker att det är inte bra. Men så att jag började spela i band och har mina bästa kompisar runt omkring mig. Och samtidigt så började jag också jobba i en studio. Och spelade in lite olika band, jobbade med ljudteknik och jobbade på lokala spelställen. Sen började jag boka akter och jag kände att mer och mer så kom jag in på att jag är nog bättre kanske på andra sidan av det här skrivbordet mellan artist och partner. Så att jag tog och kände ett starkt driv i det. Så jag började boka band till de lokala spelställen där jag kom ifrån. Och sen så fick jag möjlighet att börja turnera som ljudtekniker med lite band och älskade just den här känslan för att resa runt och se nya ställen och träffa nya människor. Mm. Och vad jag framförallt älskade med turnerandet var att se reaktionen hos människors musik. Mm. Alltså se hur folk kan bli galna och röja på en spelning eller stå och gråta när de hör någonting annat. Och det var skithäftigt att se att den typen av känslor kan väckas. Så då gjorde jag det och fick ju större och större turnéer, jobbade med fler och fler akter. Och sen så kom det till en punkt när jag fick ett erbjudande från Sony Music här i Stockholm att börja jobba radio där. Och jag kände att ja, men det kan vara spännande, det testade jag.
Kom du från ingenstans?
Eller nej, var utan jag jobbade eller? Mycket. Ja, det var kontakter var det som hörde av sig och frågade om jag var intresserad. Mm. Men jag hade också jobbat med mycket av deras akter. Så att jag hade en naturlig koppling in i bolaget på det sättet. Och då gjorde jag det och hatade det de första 6 månaderna, om jag ska vara helt ärlig. Jag kunde ligga sömnlös på nätterna för jag förstod inte min del av verksamheten. Jag förstod inte vad jag kan göra skillnad eller vart jag har hamnat. Nej. Varför gav jag upp det jag hade för det här? Alltså den ångesten som kan hålla dig vaken på nätterna. Men sen var det som att en dag så bara funkade. Och jag älskade det. Jag tyckte det var hur roligt som helst.
Du förstod din pusselbit.
Ja, jag förstod att det som jag gör betyder någonting. Att jag kan faktiskt ändra någonting. Jag älskar känslan att sitta i en bil och lyssna på radion och höra en låt som jag visste att men den här har jag varit uppe i vecka efter vecka efter vecka och försökt att få dem att börja spela och här hör jag den. Mm. Det var en
kul känsla.
Ja, men jättekul känsla faktiskt. Och också få känslan att komma närmare artisterna i den kreativa processen. Ja. Vilket jag gillar. Men så jag gjorde det ett tag och sen fick jag återigen, grävde det stort lite. Jag lyckades och hade förmånen att få mer ansvar. Sen så hamnade jag på att jag var ansvarig för den internationella avdelningen på Sony Music i Sverige. Mm. Vilket jag tyckte också var jättespännande för att man helt plötsligt fick jobba med dina barndomsidoler till globala projekt. Där du var en del av någonting som hände över hela världen, vilket jag gillar jättemycket. Men sen så fick jag då möjligheten att flytta till London och jobba i det regionala kontoret och var ansvarig då för marknadsavdelningarna i 17 länder var det då.
På Sony?
På Sony, i en väldigt ung ålder. Mm. Och jag tyckte det var jättespännande. Jag kände att jag har inget annat som håller tillbaka mig, så varför inte ta chansen? Ja. Jag vet att Hasse Breitholtz också sa att man ångrar aldrig de möjligheter man har tagit. Man ångrar bara det man inte har tagit.
Exakt.
Och så jag flyttade dit och gjorde det. Och då flyttade jag dit i tanken om att det här är en väldigt tillfällig lösning. För att man har sett utifrån att internationella kontor tenderar att omorganiseras varje år. Mm. Och jag tänker att jag åker dit, gör det här ett år och sen så kommer jag med största sannolikhet få sparken. Och så får jag flytta tillbaka till Sverige och göra någonting annat. Med en erfarenhet rikare. Men jag blev fast där faktiskt i några år och min roll utvecklades sen till att jobba med amerikanska artister i Europa. Mm. Så att jag var ansvarig för alla promotionaktiviteter för amerikanska repertoar i Europa.
Okay.
Vilket var också en annan del av vad jag gjort tidigare. Det gjorde att man kom ännu närmare artister och fick se en andra typ av miljö, men också att man kunde skapa sig ett väldigt starkt kontaktnät. Mm. För att vi levde alltid efter devisen att det finns inga ursäkter. Utan vi ska kunna ha de bästa dialogerna med media runt omkring i världen och inte sitta i knät på att någon annan ska göra vårt jobb. Så jag spenderade väldigt mycket tid på att sätta relationer runt omkring i Europa och med artister. Och i samband med det då så fick jag också erbjudande att komma och flytta över till New York och jobba för Sony där. Vilket var jättespännande tyckte jag också. Framförallt att få jobba med världen som marknad. Gå från att jobba med Europa till att jobba med världen. Och också få vara en starkare del i det som är grundbulten av kampanjen för så pass stora varumärken som det är. Men det jag tyckte, om man ska vara liksom, det jag kände när jag var i USA är att man tänker ofta tillbaka, vad var det som fick mig att gå in i den här branschen från början? Jo, men det var passion. Mm. Passion för artisten, för att jag vill kunna göra skillnad för den här människan. Och när jag satt där så upplevde jag att mitt arbete eller arbetsprocessen som i USA är mer kanske politiskt driven än vad den är när du jobbar i ett lokalkontor som i Sverige eller i Europakontor. Och jag kände att det är inte det här jag drivs av, det är inte det här som ger mig energi. Och jag har alltid sagt till mig själv att de gånger jag känner att jag inte känner en passion eller energin, då måste jag göra någonting annat.
Ja.
Och då fick jag möjligheten att flytta tillbaka till Sverige. Jag fick erbjudan att komma tillbaka hit av Per Sundin, som han och Lisa Öhman som faktiskt anställde mig på Sony Music. Och tog den möjligheten och flyttade tillbaka hem och älskade det. Men inför varje roll jag haft, det som jag vill ha med mig som man kan dela med sig till andra, det är att jag alltid känt när jag kliver in i en ny roll att nu har jag tagit mig vatten över huvudet. Mm. Vad har jag gjort nu? Liksom? Hur satt jag mig i den här situationen? Det här kommer jag aldrig kunna hantera.
Mm.
Och det har alltid varit en så här inre stress i mig som varit positiv. Mm. För den har drivit mig till att men jag har inga andra ursäkter än att lära mig det här och göra så gott jag kan.
Mm.
Och det är en jävligt häftig upplevelse att blicka tillbaka och tänka, men fan, för 6 månader sedan trodde jag det här var omöjligt, men nu gör vi det.
Mm. Utmana sig själv.
Ja, konstant. Superhäftigt. Det.
Jag känner igen det. Det är lite samma med mig. Jag har ju spelat band också, spelat gitarr sen jag var liten i källaren. Men jag har aldrig haft det naturliga. Jag har aldrig haft en talang att vara kreativ och musikalisk. Utan jag har på något sätt haft det här tänket med pannbenet. Att nej, men jag kan lära mig det i så fall. Jag kan lära mig att bli musikalisk.
Ja.
Vilket till slut jag blev.
Ja.
Och samma sak med liksom allt man tar sig an under tiden.
Ja, alltså om någon annan säger någonting annat så är det fel, för att alla kan lära sig det. På samma sätt som jag tror att alla kan sjunga. Det finns någon typ av idé av att man föds till att vara chef. Det där är bara skitsnack.
Ja, det
är alltså 100% skitsnack. Så att man kan lära sig allt. Mm. Men jag tror att man sätter sina egna begränsningar helt enkelt.
Mm. Jag läser en bok nu som heter Grit, som är baserat på forskning just kring det här med att det finns inte, att hårt arbete lönar sig mer än talang.
Ja, 100%, det tror jag.
Överhuvudtaget. Otroligt intressant.
Ja, men så är det. Men alltså, jag vet inte vem det var som sa det. Jo, men, alltså, alla som känner mig vet att jag har noll intresse för sport. Och jag kan inte prata om sport. Men däremot så läser jag faktiskt en intervju med Zlatan.
Ja.
Där han kommenterade på att han är äldre. Vilket innebär att han, för att han ska kunna fortsätta vara bäst. För att han ska kunna liksom vara bättre än de unga människor som kommer in. Så måste innebära att han måste träna hårdare.
Ja.
Han måste dedikera sig hårdare.
Mm.
Och det tror jag är sant för väldigt mycket annat också. Inte bara, det är ingen åldersskillnad där, men jag tror att man måste investera tid i det man gör. För ingenting kommer gratis.
Nej. Jag tänkte en annan fråga som hade var just att har du någon, om du får nämna en viktig egenskap som du har liksom haft under resan här när du har tagit dig an din position. Är det just den eller har du någon annan?
Nej, men jag tror alltså vara lyhörd och vara ödmjuk tror jag är jätteviktigt.
Ja.
För att då är du mer villig att erkänna dina brister. Vill jag fråga, vill jag lära dig. Och du är mer anpassningsbar, tror jag.
Mm.
Men du måste ha en 100% dedikering till vad du gör, tror jag. Och du måste vara fokuserad. Annars blir det svårt.
Mm.
Men jag nämnde det ju förut, men att släppa prestigen och erkänna när man inte vet, när man inte kan, är jätteviktigt. För har du inte den, om du inte har känslor att du kan ställa upp ett möte och räcka upp handen och säga, ursäkta, jag har ingen aning vad du pratar om, kan du förklara det för mig? Mm. Har du inte den egenskapen så är det jättesvårt att utvecklas och bli bättre och komma vidare. Och då kommer du stå och stampa där du är. Men däremot kan jag säga att, vet du vad, jag kan inte det här alls. Jag vet att jag kanske borde kunna det, men jag vill lära mig och jag vill bli bäst på det.
Mm.
Kan du lära mig?
Mm.
Då har man mycket att vinna.
Var det så du tog dig an till och med ljudteknikerjobben där i början?
Ja, det var det. Det var det absolut. Jag har ju ingen aning. Nej. Definitivt ingen utbildning heller. Nej. Men jag tyckte det såg skitcoolt ut med mixerborden. Ja. Så att, nej men ja, absolut. Så fråga och testa. Ja. Göra misstag. Ja. Och utvecklas därifrån. Mm. Sen hittar man alltid sin egen nisch i det. Mm. Jag tycker man inspireras så jättemycket av människor som är runt omkring en. Mm. Om det är din fru eller om det är dina kollegor eller vänner. Och jag tror att man bygger sin egen personlighet utifrån omgivning man är i. Mm. Så att man inspireras av andra. Mm. Och så väljer man de bästa bitarna av det som man stöter på under livet. Och så formar man sig själv. Och det är det jag menar med den här ryggsäcken.
Ja. Testa sig själv.
Ja, men exakt. Det och sen så hittar man sina begränsningar. Det är lika viktigt som det är att veta kanske vad man vill göra. Ja. Lika viktigt att veta vad man inte vill göra, tror jag. Och det har du ju ingen aning om du inte har testat.
Nej. Mamma hade alltid rätt.
Ja, ja.
Du vet inte förrän du har testat.
Nej, men nej. Så är det. Ja. Så är det.
Jag kommer ihåg själv när jag fick mitt första jobberbjudande. Mm. Det var som att rodda på en festival. Och så fick jag då frågan, ja, men för du har eget företag så du kan fakturera. Ja, ja, jag har eget företag. Men det hade jag ju såklart.
Nej. Så kan man alltid bara lappa ihop efteråt.
Ja, ja. Och det var ju direkt och då och uppringa Skatteverket, Bolagsverket, moms, vad är det? Faktura, vadå? Ja. Preliminärskatt, vad händer nu?
Ja. Varför försvann alla pengar?
Men jag lärde mig. Alltså jag hade ju samma tänk, ja. Inställningen att det går att lära sig.
Det går att lösa också.
Det går att lösa. Och samma sak, hur svårt kan det vara? Det är ju teknik.
Ja.
Och samma sak med när jag tog mig an första, jag har ju åkt ljusrigger.
Ja, okej. Okay. På det är ett tufft jobb alltså.
Peter Jöback-turné.
Ja.
Och jag hade noll koll på ljus. Mm. Alltså jag kunde ingenting. Jag visste vad en DMX-kabel var. Men så här, ja, det är 5 stycken pluppar. Ja. Men hur svårt ska det vara? Det är teknik, det är koppla, det är lampor som ska lysa.
Ja. Det är logiskt.
Ja, det är logiskt. Det är att lära sig.
Nej, men så är det. Och sen så är det så att det finns inga problem som inte går att lösa.
Nej.
Och då får man fixa det efterhand i så fall.
Jobbar du med att hålla samma mentalitet idag? När du är liksom på en högre position.
Mm. Jo, men absolut. För att jag är ingenting utan den kunskap, engagemang och driv som finns i de människor som jobbar runt omkring mig. Mm. Och det är därför jag tror att jag går inte in i en tron av att jag vet bättre än någon annan. Utan däremot så har jag egenskaper som kanske kan hjälpa människor att jobba ihop. Och att ha en vision, en målsättning. Utmana hur man tänker. Men jag behöver bli utmanad också. Och det är jätteviktigt. Så därför vill man ju ha ett team runt omkring sig, vilket jag har. Människor som är betydligt mycket bättre än vad jag är. Som har bättre kunskap inom sina respektive områden än vad jag har. Som kan komma med idéer och tips. Och vara någon som utför det så till att det sker i verkligheten. Mm. För det är en helt annan sak att ha en bra tanke i teorin. Det är en helt annan sak att faktiskt utföra den.
Mm.
Och då krävs det att du har människor som har samma engagemang, driv och passion runt omkring dig.
Mm. Känner du att, vi har ju kommit fram till att du är inte gammal.
Nej, det är jag inte.
Du har en hög position.
Ja, jag kanske bara pratar om mig själv som att jag är gammal.
Nej, men du har ju varit gammal. Med länge, ja. Det är ju det. Därför får man ju då känslan av att du är lite äldre, men det är du inte. Och du har varit med i branschen länge, du har en hög position. Känner du att du har kommit till en sån seniorposition att du får lite sån här ögonöppnare av yngre personer som tar sig in i branschen idag? Som kommer med liksom helt naivt tänk och innovativa lösningar och bara, men ska vi testa det här? Och du får det en liten sån här tankeställare.
Ja.
Händer det?
Ja, men det är klart. Det är klart och det är ju så det är ju fantastiskt att det är så. Och det tycker jag sker dagligen egentligen. Speciellt, jag brukar ofta säga till folk att vänta så länge du kan innan du sväljer pillret när du börjar på bolag. Alltså innan du börjar anamma det som är den normala bolagskulturen.
Ja.
Alltså försök att hålla dig ifrån det. Mm. Så att du kan fortsätta att se på företaget med fräscha ögon. Och komma med idéer och ifrågasätta det vi gör.
Mm.
Och det är ofta superspännande precis i början när man börjar också. Att du kan få någon som totalt ifrågasätter hela affärsverksamheten.
Mm.
Vilket är jättenyttigt. Och jag tror att ibland är det med unga människor så, och det kan tala om för att jag var och är kanske själv i samma situation, men så det kommer en naivitet.
Mm.
En naivitet som jag tror både är positiv och negativ. Man har en känsla av att man vill förändra hela världen.
Ja.
Och jag kan göra det själv. Och sen så kommer ofta verkligheten ibland att knacka på axeln och säga att men, det finns normer eller sätt vi måste förhålla oss till. Mm. Men jag tror också att det positiva i naiviteten är att man får det drivet, man får den här rebellkänslan av att nu gör vi om det här. Nu gör vi det här till världens bästa grej. Mm. Och den är jättebra, men sen så måste man också falla in i det här att saker och ting tar tid, vilket är skittråkigt att höra. Det krävs att du kan inte göra det ensam, du måste få människor med dig, du måste få människor att dela din vision. Och det tror jag är någonting man lär sig med tiden. För jag var själv i idén och tanken när jag kom in i bolaget, men fuck it, jag gör det här själv. Mm. Liksom. Men sen så efter ett tag så får du erfarenhet och kunskap och vet att det är, världen är ibland mer komplex än man kanske tror.
Mm. Känner du att de här som kommer in med de här naiva tankarna, unga som börjar jobba eller praktisera, att de är villiga att även jobba hårt, som du säger, att jobba hårt och vara ihärdig och uthållig att genomföra det också?
Jag tycker att det är ganska individuellt, måste jag säga. Jag tycker att ibland ser man ser många som kommer in med en inställning av att nu har jag uppfyllt mitt mål, nu är jag här, och att man sätter sig och kastar tillbaka stolen och väntar på att bli servad. Och så funkar det inte, för att, alltså, jag tror att mer än någonsin så måste man övertyga andra om sin del i näringskedjan. Mm. Det är jätteviktigt. Man måste ha ett driv, men framförallt det som jag tycker mig se oss vissa men inte oss andra är ett initiativtagande. Mm. Att man ser att det här är någonting fel, jag gör någonting åt det. Eller varför har vi inte gjort så här? Jag tar på mig ansvaret att göra någonting där. Mm. Eller min situation är inte bra, jag mår inte bra i min situation, arbetssituation. Då gör jag någonting åt det. Precis. Utan att många drivs istället för känslan att allt är skit, jag mår inte bra med situationen, jag fattar inte att företaget inte gör någonting åt det här. Nej. Eller varför ser det ut så här? Varför gör inte någon någonting åt det?
Ja.
Och det är inte en bra egenskap hos någon. Det är inte en bra egenskap någonstans i livet. Om du är ett förhållande eller om du är på en arbetsplats eller bland dina vänner. Utan du måste kunna se till att men jag har blivit anställd här för att jag ska göra skillnad. Mm. Företaget har valt att investera pengar och tid och tro på mig för att jag ska göra skillnad. Och då måste jag ta det ansvaret. Jag tycker man ser oss vissa som kommer in och bara kastar sig in i saker och ting. Kanske med samma känsla som du hade, att jag har ingen aning om man gör det här, men jag ska göra det. Och det är superhäftigt. Men jag tycker att det är ganska polariserande. Mm. Det finns inte bara att det hoppar ut en ny ung generation där alla har ett superdriv och ska ta över världen. Nej. Det ser inte jag. Utan det krävs både handhållning ibland och i vissa fall är det extremt självgående.
Mm. Ja, det där är ju intressant. Alltså, vi har pratat mycket om det här med just praktikplatser och sånt där. Alltså hur man bör agera som praktikant till exempel, eller nyanställd.
Ja.
Det är ju som du säger, det är en balans där också från den personen.
Ja.
Att kunna vara ihärdig, ta initiativ. Mm. Men även vara en lyssnare, ta in det som faktiskt sägs och analysera, okej, så här fungerar det här, kan jag tillföra någonting till exempel.
Men, och det, jag fattar att det är svårt om du kommer ut på en praktikplats i ett bolag, för att musikindustrin kan vara en ganska aggressiv arbetsplats generellt sett, och det kan vara svårt att ta för sig, det är mycket starka personligheter och starka viljor, men jag tror även utbildningsmässigt generellt att man borde lägga mer vikt i socialt beteende hos människor. För det är superviktigt hur man agerar och för sig. För att jag tror att axlar man den delen och axlar retorikdelen, tror jag, så bygger också ett väldigt starkt självförtroende som du behöver ha. För att med självförtroende, har du ett gott självförtroende så ger det dig också möjligheten att vara prestigelös. Mm. Har du ett dåligt självförtroende så ökar prestigen. Då erkänner du inte dina brister. Du frågar inte efter hjälp. Du kastar andra under bussen. Och det är inte en långsiktig approach.
När vi ändå är inne på utbildning så tänkte jag, något som vi tycker är otroligt kul och spännande är att du sitter med i ledningsgruppen.
Superspännande.
För DMGs nya YH-utbildning, Music Business Developer.
Jättekul.
Superkul.
Med andra väldigt talangfulla människor.
Absolut. Mycket, mycket bra gäng som vi har med faktiskt. Mm. Mycket spännande. Men berätta, vad vill du kunna bidra med från branschens sida i den utbildningen?
Jag hoppas på att kunna vara bidra med att vara ett finger på pulsen någonstans. För att det som vi ser tydligt här på Universal Music Group, det är att den verkligheten vi lever och förhåller oss till idag är inte den verkligheten som kommer vara imorgon. Vi kan inte kolla i vår spåkula och se vad är våran verksamhet om 3 år. Vi kan ha en idé om vad den är, men vi vet att förutsättningarna när vi har kommit dit har med största sannolikhet brutalt förändrats. Mm. Och det är därför jag tror att det är viktigt i en sån här utbildning att man ständigt får en input på vad är viktigt. Vad kan man lära sig? Hur kan vi anpassa oss till branschen? Hur kan vi göra det relevant? För att annars blir det en idé som är bra i teorin men inte som är bra i praktiken. Och man vill hitta människor som har en tydlig och stark koppling direkt in till musikbranschen, som vet hur förändringarna ser ut, hur tankegångarna går och hur verksamhet fungerar.
Mm. Varför är det viktigt att det finns en liksom nära anknytning mellan utbildning och anställande arbetsliv som det blir då, musikbranschen?
För att annars tror jag att du får en chock, om jag är ärlig. Jag tror att du får en chock när du har suttit och gått en utbildning och sen blir inkastad i den här virvelvinden som är musikindustrin. Mm. Och har du inte den praktikdelen eller den nära sammankopplingen direkt med branschen, så tror jag att det blir svårt för dig att hitta ett jobb efteråt. Och jag tror att det blir svårt för dig att uppskatta eller anpassa eller kunna utföra det jobbet när du får möjligheten. Och vi rekryterar väldigt mycket dessutom från praktikanter. Just för att vi ser en väldigt stark vilja att komma in i vår verksamhet. Vi ser en stark vilja av att kunna anpassa sig till det som är den här virvelvinden av musikindustrin. Och det är ett bra sätt för oss att få lära känna de här människorna. Mm. Så att jag tror att har du inte den delen, så tror jag inte att det blir så lätt.
Kan vi med hjälp av liksom utbildning tillsammans med branschen, tillsammans med praktiskt lärande, på något sätt höja nivån i branschen och få det till en seriös bransch, att även gemene man ser det som det?
Mm. Men det är jag övertygad om. Jag tror att den förändringen sker ju i dagsläget där musikbolag anställer högutbildade människor med en djup kunskap i det man gör. Och det är jag övertygad om att ni kommer kunna tillföra, för att idag söker sig inte bara artister till oss för att ta del av vår kunskap, utan även andra typer av branscher och företag som står och knackar på dörren, som vill veta hur man engagerar unga människor i sociala miljöer, hur man köper media, hur man bättre kan jobba med kreativitet och musikintegration i deras kampanjer. Och jag tror, för att kunna balansera dels det som artister efterfrågar och det som andra delar av industrilivet vill ha ut i musikbranschen, så krävs det att du har den här kunskapen som utbildningen ger tillsammans med praktiken. För då tror jag att du har en unik ställning när du kommer in.
Mm. Hur ser framtiden ut om 10 år? Framtidens musikbransch, hur konsumerar vi eller kanske använder musik?
Ja, jag älskar frågan, för att den är helt omöjlig att svara på. Men jag tror så här. Jag brukar inte blicka 10 år fram i, för att jag tror inte att det går. Men om vi tittar på vart vi är idag, så ser vi att streaming är det som konsumenterna har valt att ha som metod för att konsumera musik. Eller majoriteten av konsumenterna. Det kommer leva med oss länge. Och det enda jag vet säkert när jag tittar 10 år fram i tiden, det är att musikintresset kommer vara större än någonsin. Det kommer produceras och skapas och släppas mer musik än någonsin, precis som det är idag. Jag tror att det kommer bara fortsätta explodera. Men jag hoppas att musiken blir mer rebellisk framöver. Och det ser vi redan idag att det sker. Men det tror jag, musiken kommer få en större betydande del i människors liv framöver, tror jag. Jag tror att vi kommer vara starkare vattendelare, vi kommer få människor att bry sig mer, vi kommer att kunna skapa mer förändring i världen genom musik. Mm. Det är min illusion eller vision eller tankesätt. Om du tittar på musikindustrin, så det enda jag vet säkert är att om 10 år kommer vi inte göra det vi gör idag i arbetssättet. det kommer vara radikalt förändrat. Mm. Jag är starkt övertygad om att våran kärnverksamhet fortsatt kommer vara att hitta artister, att breaka artister, att hitta nya fans, att sammankoppla musik med människor och artist med människor. Det kommer inte förändras om 10 år. Mm. Men sättet vi gör det och under vilka premisser vi gör det kommer radikalt att förändras.
Mm. Bra. Till sist då. Vem tycker du ska söka utbildningen Music Business Developer och vara med och ta fram din vision?
Jag tycker att den som känner att musik kan hålla mig vaken på nätterna, som känner att det här är någonting som jag känner någonting för, som får mig att må bra eller bli ledsen. Den som har den passionen och känslan i musiken ska söka sig, för jag tror att det driver din kreativitet. Mm. Den som känner att jag vill komma in och förändra, jag tycker att det som görs idag är för dåligt. Jag tycker att varför jobbar man på det här sättet? In och sök. Mm. In och sök, skaffa dig en utbildning och kom och förändra oss. Mm. Vi vill inget heller. Ingen annan vill någonting heller. Vi vill ha utmaning, vi vill ha folk som ifrågasätter vad vi gör. Så att jag tror passion med driv. In och sök.
Bra, så känner du som lyssnar att det passar, in och sök. Och det gör du på dmgeducation.se. Och vill du komma i kontakt med mig så skickar du ett mail till andreas@dmgeducation.se. Stort tack för pratstunden, Jocke.
Tack snälla.
Jättetrevligt som alltid.